hacer otra. Ja, först av allt en hjärtlig tack för att jag fick den inbjudan att komma hit till Norrköping. Tidigare så har jag åkt mycket till Sverige. Som Stefan sa så studerade vi på gamla Biblikum i Uppsala. Jag bodde 3 år i Uppsala. Förutom att lära mig lite svenska ord. Men nu vet jag ju att ni här i Sverige, ni har ju börjat lära norska. Ni som tittar på Skavlan. Han pratar ju lite svorsk, som vi säger. Svensk-norsk. Det är lite konstigt att vi får oss normen. Så det ska väl gå bra. Och det, ni som har fått pappen, jag försöker ju undervägs och säga de svenska orden som jag kommer ihåg här och där och då. Men jag hoppas att ni kan ha överseende med om ni inte får med er allt med detsamma. Det går ju att fråga. Ni kan ju räcka upp en hand om det var ett ord ni inte förstår. Ni behöver inte precis räcka upp en hand om det är något ni inte tycker om. Men vi kan ju ta, det kommer vi ta efteråt, menar jag. Men om det är ett ord ni inte fattar, så kan du ju säga till då, så vi kan förklara det med detsamma. Jag har ju alltså valt att hålla 2 föredrag här i Norrköping vid dessa Biblikumdagar utifrån Romarbrevet, först idag om kapitel 6. Det blir inte hela kapitel 6. Egentligen skulle vi ha haft ännu ett föredrag om den sista hälften av kapitel 6. Men vi kommer att koncentrera oss om första hälften. Och imorgon ska vi tala om kapitel 7 i Romarbrevet. I vår kyrkogemenskap i Lutherska bekännelsekyrkan är vi så heldiga att vi har en fin systerkyrka i USA som heter Wisconsin Snod. De har ett jättebra bokförlag. Ger ut fantastiskt fina böcker. Så jag, här i vinter fick jag tag på en bok som heter Gospel Motivation. Som jag tyckte var så bra. Och jag blev så inspirerad av att läsa den. Så jag tänkte att jag hade lust att dela mer lite av de tankarna som finns i några kapitlen här i boken. Så mitt föredrag bygger mycket på den här fina boken som jag kan anbefala för er som kan läsa engelska. Ni kan kontakta mig eller Gunilla, som vet hur vi ska beställa ifrån. Northwestern Publishing House i USA. De har jättefina böcker. Så vi ska alltså tala om Romarbrevet 6 och 7 idag och imorgon. Båda kapitlen handlar om det kristna livet, om helliggörelsen, om helgelsen heter det väl på svenska. Och vi kommer att fokusera först och främst på hur evangeliet motiverar, ja, genomsyrar livet som kristen. Så själv om föredragen ska handla om helgelsen, så är det evangeliet som ska stå i fokus ändå. Kapitel 6 och 7 i Romarbrevet har en strategisk plats. I de första 5 kapitlerna i Romarbrevet förkynner Paulus lag evangelium. Han påminner läsarna om Guds vrede som kommer över världen, fördi världen väljer att tillbe avgudar istället för den sanna guden. Och i sista hälften av kapitel 1 så ser vi hur människans djupa syndafall har förorsakat att Guds vrede vilar över människorna. I kapitel 2 och första del av kapitel 3 visar Paulus hur fullständig människan, så som det är av naturen, fattas Guds rättfärdighet. Och detta är ett universellt faktum. Detta gäller alla människor. Antingen vi är judar eller hedningar, så har vi ingen del i Guds rättfärdighet For alle har syndet, står det i Romerbrevet 3, vers 24. Det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. Så jeg siterer Paulus gamle testamentet i kapittel 3, vers 10. Men midt i kapittel 3, nærmere bestemt fra og med vers 21, så gjør Paulus et dramatisk skifte i fokus. Han endrer fokus. Men nå, sier han, er Guds rettferdighet blitt åpenbart uavhengig av loven. Så har jeg med min svenska folkbibel her, kan jeg ta slutt, og så kan jeg lese teksterna på svenska. Men vi känner det stället i vers 21. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. Står det. Och så fortsätter han med att undervisa klart och tydligt om den Guds rättfärdighet från Gud, den rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla som tror. Han forkynner det trøsterike orden om rettferdiggjørelsen av nåd alene for Kristi skuld, utan lagens gjerninger. Han taler om den som ikke har gjerninger, men som tror på han som erklærer eller forklarer den ugudelige, den ogudaktige, tenker jeg det heter på svenska, som forklarer den ogudaktige rettferdig. I 4, vers 5. Og i kapittel 5 så viser han hva som blir det omedelbare følgende av denne nådens rettferdiggjørelse, nemlig fred med Gud, fri med Gud gjennom vår Herre Jesus Kristus. Og så viser han videre i kapittel 5 en slående sammenlikning mellom Adam og Kristus, hur alle mennesker som på grunn av synden som kom inn i verden med Adam hadde blivit drabbat av döden och fördömelsen, men hur alla människor nu ska stå som rättfärdiga på grund av Kristus. På så sätt undervisar Paulus om lag och evangelium, om synd och nåd, om död och liv. Efter att Paulus har förkynt det livgivande och trösterika evangeliet i Romarbrevet, så gör han något som är ganska unikt i sina skrifter. Han går nämligen inte direkt över till att tala om hur de kristna på olika sätt kan tjäna Herren i det nya livet som de har fått genom tron. Han talar inte om personliga synder, om problem i församlingen eller speciella förmaningar som romarna behövde. Nej, istället undervisar han om deras nya förhållande till Kristus, till synden och till lagen. Först senare i Romarbrevet i kapitel 12, från och med kapitel 12, så vill han tala om särskilda sätt som de kristna kan tjäna sin Herre på. Men här i kapitel 6 och 7 så förkunnar han först och främst om själva grundlaget, grundvalen för det kristna livet. Själva grunden för det kristna livet. Han visar hur evangeliet motiverar det kristna livet. Ja, faktum är att kapitel 6 inleder en fullständig undervisning som går över tre kapitler, kapitel 6, 7 och 8, om hur de kristna ska betrakta sina nya liv i Kristus. Men för vi går till texten i kapitel 6, så låt oss först säga lite generellt om evangeliet och framför allt om evangeliet som motivation för det kristna livet. Vi har kallat det här föredraget från död till liv, men vi kunde lika gärna kallat det evangeliet om död och liv. För det är det detta handlar om. Evangeliet är det centrala i Bibeln. Det är själva centrum i den kristna tron. Allt det som handlar om hur en människa blir frälst, hur det kommer till tro, hur hon blir bevarad i tron, hur hon får kraft till att leva ett kristent liv, allt centreras i evangeliet. Evangeliet är stort, jättestort. Det er stort i hele Bibelen. Det er så stort at det dominerer hele tenkningen til Bibelens forfattere. Evangeliet og alle dets velsignelser og frukter gjennomsyrer hele Bibelen. Hva ville Bibelen ha vært uten evangeliet? Ingenting annet enn en hvilken som helst gammel bok om hur mennesker bør leve og oppføre seg mot hverandre, og hva mennesker bør gjøre for å skaffe seg tilfredsstillelse i livet. Vi har ofte en tendens til å gjøre evangeliet for lite i vår tanke og i vårt liv. Dette gjør vi på mange ulike sätt. Vi gjør det for eksempel når vi anvender evangeliet til å oppfylle våre mange behov i livet. Mennesker har mange behov. Det mest grunnleggende behov, som behov for mat og klæder og beskydd, det er som regel ikke noe problem i våre rike länder. Vi har nog av alt dette. Her hos oss er det derfor andre behov som upptar oss. Vi har behov for att känna tillfredsställelse i livet. Vi har behov för kärlek från andra människor. Vi har behov för att lyckas i livet, i arbetslivet. Vi har behov för att uppnå våra drömmar och ambitioner. Och så behöver vi ofta hjälp med svåra ting i livet. Vi behöver hjälp till svåra familjeproblem. Vi behöver hjälp i äktenskapet, med våra barn, med vårt förhållande till andra släktingar. Alla dessa behoven ropar på vår uppmärksamhet och dominerar stora delar av livet. Om dessa behoven blir den dominerande faktor i livet vårt, och om evangeliet då blir det medel som ska lösa alla dessa problem, då har evangeliet blivit för lite i livet vårt. För då har vi gjort evangeliet om till bara vara ett verktyg för att få ett bättre liv. Och inte som det ska vara evangeliet, själva det som ska genomsyra och forma hela vårt liv. Evangeliet blir då bara som verktyget vi bygger huset med, istället för att vara själva grundmuren som vi bygger huset på. Av naturen så har vi människor en tendens till att fokusera på lagen och hur lagen kan göra livet vårt bättre. Evangeliet blir därmed en motivation till att hålla lagen så att Gud vill välsigna livet vårt. När en kristen börjar tänka så blir evangeliet automatiskt mindre viktigt och lagen mer viktig. Vi förnekar inte att vid att hålla lagen så ger det välsignelser i livet. Det är sant. Det är klart att om vi hållit lagen fullt och helt, så ville livet vårt liv ha varit bort. Det vill ha varit fullt med välsignelser. Men om vi fokuserar först och främst på välsignelserna och medlet för att uppnå dem i lagen, så blir evangeliet mindre viktigt för oss. När allt kommer till allt så talar ju lagen om något vi kan försöka att göra. En metod som vi kan förstå och försöka följa. Och vid att fokusera på lagen får vi då en känsla av, ja, att detta är något som vi kan göra något med själv. Och själv om vi kanske inser att ja, det är evangeliet som måste motivera oss att hålla lagen, så har vi fortsatt fokus på lagen och på de välsignelser det att hålla lagen vill ge oss. Fokus på evangeliet blir mindre. Men inte bara enkelkristna, men också hela församlingar och kyrkor kan falla i denna gröften som heter på norsk, diket heter på svensk, detta diket. I församlingen gläder vi oss över och vi prisar Gud för hans stora kärlek och tillgivelse, förlåtelse. Och vi samlas för att tacka och prisa Gud för allt det han har gjort för oss, för hans stora nåd och alla hans rika välsignelser. Men om församlingen då får problem av ett eller annat slag, så har evangeliet en tendens till att komma i bakgrunden. Istället försöker vi rätta upp i problemen med att motivera varandra till att göra något. Sätta igång en eller annan ny aktivitet. För exempel, om kollekterna börjar bli mindre, så tror vi att det blir bättre om vi håller kollekttalar, där vi understryker hur viktigt det är att ge. Om vi blir färre och färre medlemmar i församlingen, så tror vi att det hjälper att hålla starka motivationstalar om att göra mer utåtriktad verksamhet. Och själv om allt detta blir gjort med evangeliet som motivationsfaktor, så ligger likväl vikten på det vi måste göra och den aktiviteten vi måste sätta igång. Och resultaten som vi hoppas att få se som följd av våra aktiviteter. Nu är det förståeligt, och det är ju rätt, att en kristen församling är upptagna av dessa problem. Det är naturligt att vi önskar att se frukter av tron hos medlemmarna. Det är naturligt att en församling önskar att växa. Men likväl så är det farligt om vi istället för att fokusera på evangeliet blir mer upptaget av evangeliets och trons frukter. Då gör vi evangeliet till något lite. Det som är så farligt med att göra evangeliet lite och ge evangeliet för liten plats hos oss är att det kan resultera i andlig kraftlöshet. När evangeliet får liten plats hos oss, så producerar vi inte mer frukt, heller tvärtom. Det kristna livet blir grått och livlöst. Ett konkret exempel är när vi läser Jesu ord i bergspredikan: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska dere få allt andra i tillägg, står det på norska, Matteus 6:33. Ni känner det verset. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska dere få allt andra i tillägg. Vad gör den syndiga naturen med detta ställe? Den fokuserar på allt det andra som vi ska få i tillägg. Att söka Guds rike och hans rättfärdighet, den rättfärdigheten som vi får av Gud av bara nåd för Kristi skull, det blir då bara ett medel till att uppnå allt det andra i tillägg. Så det vi faktiskt gör, det är att göra det stick motsatt av det Jesus ber oss om i det här avsnittet i bergspredikan. För här ber han oss om inte att bekymra oss för allt det andra. Det vill säga allt det som har med det jordiska livet att göra. Men vi gör Jesu ord om till en metod för att uppnå precis de här tingen vi inte tränger att bekymra oss för, som Jesus har lovat att han ska ge oss. Och ju mer vår natur får oss till att tänka så, desto mindre blev evangeliet för oss. Jesus säger att vi inte behöver bekymra oss för något av allt detta. Fokusera på evangeliet istället. Koncentrera dig om Guds rike och Guds rättfärdighet. Låt det få vara det viktigaste i livet ditt. Och när Satan och din egen natur vill få dig till att förtvila och bekymra dig över om du vill få allt du behöver i livet, tänk på Guds stora löften. Och att han aldrig ska svikta dig och slippa dig. Att han vill ge dig allt du tränger till kropp och själ, som han har lovat. Evangeliet måste inte vara något som vi använder för att uppnå något i livet. Evangeliet måste istället vara det som dominerar livet vårt och genomsyrar det och har hela vårt fokus. Evangeliet ska inte användas för att uppnå helgelse. Evangeliet leder till helgelse av sig själv. Ett heligt liv flyter ut av evangeliet. Bara evangeliet får vara det centrala i hela vår tänkning och får genomsyra alla våra värderingar.
Så hva kan vi gjøre med dette problemet at evangeliet får så liten plass hos oss? Ja, en ting er sikkert. Svaret på dette finnes ikke i oss selv. Jeg vet i alle fall at svaret ikke finnes her, i meg. For av naturen så har jeg ingen kjærlighet til evangeliet eller til han, honom som evangeliet rør seg om, min frelsere Jesus Kristus, for alt jeg er opptagen av, det er meg selv, mine behov, mine ønsker, min agenda. I meg finnes det egentlig bare egen kjærlighet, altså kjærlighet til meg og mitt. Det er min agenda. Det er mitt fokus i livet, så som jeg er av naturen. Så vi måste inte fråga oss själva eller gräva i oss själva för att finna lösningen på detta problem. Lösningen finns självklart hos Gud och i hans ord. Vi måste lyssna till Guds agenda. För hans agenda är mycket, mycket större än vår. Hela vår personliga agenda och församlingens agenda måste röra sig om hans agenda. Gud har givit oss många sätt att tjäna honom på. Han har givit oss många välsignelser också i detta livet som kommer som ett resultat av vår tjänst för honom. Men all vår tjänst och alla de välsignelser vi får av honom är alltid förenat med Guds ändliga och eviga agenda. Så där, när vi därför läser apostelns ord om vårt nya liv i Kristus och vår tjänst för honom, så måste vi framför allt ha detta i fokus. Guds eviga agenda. Vi vill ha evangeliet i fokus hela tiden, i vårt liv och i våra församlingar. För detta är nämligen Guds agenda. Att evangeliet ska bli förkunnat för alla människor så det kan komma till tro på Jesus och ta emot förlåtelse för alla deras synder för hans skull. Evangeliet, det glada budskapet, det är att Gud i kärlek har tillgett världens synd, förlåtit världens synd och försonat världen med sig själv genom Jesus Kristus. Och det verk som han utförde då han döde för alla människor på korset. Detta evangeliet är själva startpunkten för en kristen. Det är själva grundmuren som en kristen bygger livet sitt på. Men en grundmur som börjar spräcka och börjar rasa ihop kan inte bära huset. Och det betyder att om evangeliet inte hela livet, varje dag, varje timme, ja varje sekund får genomsyra och bära oss, så vill kristenlivet vårt rasa ihop och dö ut. Ja, det var lite inledningsvis om evangeliet som motivation. Och med denna gång ganska långa inledningen om hur evangeliet måste få vara motivering för det kristna livet, så vill vi gå över till att studera Romarbrevet 6 och 7 imorgon för att se hur Paulus talar om det nya livet i en kristen. Vi börjar med att läsa de två första verserna i kapitel 6. Vad ska vi nu säga? Nu läser jag från Folkbibeln. Det kan hända att den är här var det var lite olik den norska bibelöversättning som jag har använt. Och jag har inte tagit mig tid att kolla om hur de stämmer överens. Men jag läser från den svenska, så får vi se när jag senare börjar kommentera verserna. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Nej, visst inte. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Säger Paulus. I kapitel 5, vers 20, sa Paulus att lagen kom till för att göra fallet större. Vi ser vad det står på svenska. Men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Det betyder att lagen ökar syndenöden. Lagen gör att vi får större kunskap om vår synd. Den gör att synden blir ännu tydligare för oss. Med lagen lär vi synden att känna, står det i kapitel 3, vers 20. Samtidigt säger Paulus att där synden var stor blev nåden ännu större. Altså, nåden er alltid større enn synden. Nåden tekker over alle synder. Om synden blir stor, så blir alltid nåden enda større. Nu verkar det som om Paulus kritikere, altså kritikerne som Paulus har haft, har anklaget honom for at uppmuntra människor til at synda mer, så at Gud kan förlåta mer. Men dette er fornuftens konklusion. Fornuften tänker at då er det bare at hålla på med at synda, så nåden kan få uppenbara sin stora rikdom. Eller som Paulus säger det här i 6, vers 1. Vad ska vi nu säga? Ska vi fortsätta att synda för att nåden ska bli större? Men en slik konklusion är falsk. Och Paulus avvisar den kontant. Nej, visst inte, säger han. Och han ställer en motfråga. Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta att leva i den? Vi har ju dött bort från synden, säger han. Men om vi har det, alltså dött bort från synden, så är det omöjligt att vi fortsatt skulle leva i den. Om vi har dött bort från något, så kan vi inte längre leva i det. Hur har en kristen dött bort från synden? Ja, det förklarar Paulus i de följande verserna. Låt oss läsa vers 3-4. Eller vet ni inte att vi alla som har blivit döpta till Kristus Jesus har blivit döpta till hans död? Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom för att också vi ska leva det nya livet liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Ja, dopet gör stora ting. Genom dopet blir vi förenat med Jesus. Ja, Paulus säger faktiskt att vi genom dopet blir förenat med Jesus i hans död. Och vi blir begravat med honom. Begravda med honom. Vet ni inte, säger han. Det vill säga, detta är ju den allmänliga kristna läran om dopet. Det är som om man vill säga, ni vet ju gott att alla ni som är döpta till Kristus, ni är döpta till hans död. I dopet döde vi alltså. Vi döde så att vi kan bli rest upp igen. Stå upp igen till ett liv. Till liv. Vi dog för att vi ska leva det nya livet. Eller som det egentligen står i grundtexten, och det är jättesvårt att få översatt på våra språk. Hur var det översatt det här i folkbibeln? För att vi ska leva det nya. Alltså döpte har jag. Vi är alltså. Leva det nya livet. Ja. Alltså här står det ett ord på grekiska. Kainotes. Som de på engelska kan översätta med ordet. Newness. Newness. Men det går inte över. Precis översätta på vår språk till nyhet. För det är något annat egentligen. Men alltså om vi tänker. Detta är något nytt. Det. Först det uttrycket som Paulus använder för att vandra, eller för att leva. För att vi också ska leva, står det här i folkbibeln, ja, i norska står det leva också. Det är det samma uttryck som vanligtvis används när han talar om det vi gör i livet. Det vill säga att de saker som vi vill göra för att tjäna Gud. Och livets nyhet, eller livets kainotes, newness. Det har då ingenting med de nyheter vi läser i tidningarna och ser på TV:s nyhetssändningar, men det innebär en helt ny form för existens. En ny status för Gud. Och denna nya existensform är det vi vandrar i eller lever i efter att vi har blivit döpta till Kristus. Huvudsaken i Paulus framställning i dessa verserna är att dopet bringer oss i samfund med Kristus. I förening med Kristus. Och på det sättet blir allt det som är hans samtidigt vårt. Allt det Kristus är och har som vår frälsare har vi del i. Han säger i vers 4. Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom. För att också vi ska leva det nya livet liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. Legg merke til ordet altså. Vi er altså gjennom dopet til døden begravd av månen. Ordet altså, det betyder konsekvens eller følg. Dopet har fått två konsekvenser for oss. Vi er blivit begravd med Kristus, og vi har blivit uppreist med honom. Vi har dött med honom, og vi har fått nytt liv med honom. Är du döpt, så är alltså du också begravd med Kristus och uppreist med honom. Paulus fortsätter i vers 5 att förklara denna djupgripande förändring som har skett i oss. Ty är vi förenade med honom genom en död som hans, skall vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Här måste vi vara noga. Det första ögonkast heter det på norska, jag vet inte vad det heter på svenska. Vid första ögonkast kan det verka som att Paulus talar om vår kroppsliga uppståndelse på den yttersta dagen. Det gör han ju också, men inte här. Andra platser talar han om det. Men utifrån sammanhanget här så ser vi att han talar om en uppståndelse som vi upplever här och nu. Eller den här livets nyhet, denna nya existens som vi nettopp talade om. Paulus använder ordet skall. Står det skall på folkbibeln? Så skall vi också vara förenade med honom, ja. På samma sätt som vi gör när vi säger om det klarnar upp, så ska solen skinna. Det andra är alltså inte först och främst tal om något som ska hända i framtiden, men det andra är en logisk följd av det första. Med andra ord, om det första händer, så måste nödvändigtvis också det andra hända. Om vi i dopet blir förenade med Kristus i hans död, då följer det logiskt att också vi vill bli förenade med honom i hans uppståndelse. Och vi är det. Kort sagt, om vi är döpta till Kristus, så är vi förenade med honom. Två ting har hänt med oss som är döpta till Kristus. Vi är döda med honom. Vi har uppstått med honom. Vi är döda bort från synden. Vi har uppstått till ett nytt liv. Nu har Paulus grundligt förklarat, undervisat hur vi är förenade med Kristus i hans död. Det vill säga att vi döde med honom. I vers 6-8 så går han nu vidare och förklarar vad som döde i oss och hur detta som döde, hur det döde. Vi läser från vers 6. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden. Ty den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vad i oss var det som dog i dopet enligt vers 6? Och hur dog det? Ja, det som döde, det är vår gamla människa. Vår gamla människa är vår gamla Adam. Vår gamla syndiga natur, det syndiga begäret. Vi vet, säger Paulus igen. Det är en kunskap som alla kristna har. Vad vet vi? Vi vet för det första att vi har en gammal syndig natur, en gammal människa. Vi vet att vi från födelsen har en syndig natur som behagar att göra allt det som är emot Guds behag. Av naturen så vill vi göra allt annat än att följa Guds heliga vilja. Det ska vi för övrigt tala mer om i mitt nästa föredrag imorgon. För det andra vet vi att i dopet blev denna gamla människan korsfäst med Kristus. Paulus säger det så starkt att vår gamla människa blev korsfäst med Kristus. När Paulus använder ordet korsfäst, i denna sammanhang så gör han det självklart inte utan grund. Det får oss med en gång till att tänka på Kristi egen korsfästelse. Då Kristus blev korsfäst så dog han för alla syndare. Som vi vet, korsfästelsen var dagtidens avrättningsmetod. Och då vi blev döpta så blev alltså vår gamla människa korsfäst med honom. Det vill säga den blev avrättad, dräpt. I Galaterbrevet 6, vers 14 uttrycker Paulus det så. Jag läser bara på norska, släpper jag slutet. Jag vill aldrig rosa mig av något annat än av vår Herre Jesu Kristi kors. Ved det är världen blivit korsfästet för mig och jag för världen. Så det är alltså inte några små ting som har hänt med oss i dopet. Vår gamla människa blev korsfäst med Kristus. Paulus använder också ett annat uttryck för det gamla människan när han talar om gamla människan när han talar om det legeme som är under synden. Då står här är det översatt syndens kropp i folkbibeln. Några har menat att det är själva kroppen i det fallna människan det är något galet med. Men människans problem är inte först och främst vår kropp, men det är det syndiga begäret, den syndiga begärelsen. Och det syndiga begäret är en själlig eller ett andligt fenomen. Synden kommer från det fallna hjärtat. Synden är ett andligt onde. Det är synden som har besmittat kroppen så att den har blivit en syndig kropp. I skapelsen var kroppen fullkommen och ren, men på grund av synden kom den under förbannelsen, som allt annat av det skapte. Rosenius förklarar det här fint när han säger i sin bok Romarbrevets budskap, den finns nog helt säkert på svenska också, men jag läser från en norsk översättning. Menneskets synd består ju inte i att vårt legeme eller vår kropp har syndige drifter på samma måte som dyrene. Nej, tvärt emot är menneskets forhold att nettopp fordi vi är syndige, totalt fördervet i menneskets sjel, därför blir också legemets drifter styrt till ulydighet mot Guds bud, det som synden egentligen består i. Ja, så i vers 6 talar därför inte Paulus om att själva det fysiska legemet eller den fysiska kroppen som ska korsfästes och görs till om intet, men synden som bor och härskar i kroppen. I vers 7 ger Paulus den logiska begrundelsen för detta. Han säger att till den som är död är friad från synd. På norska står det för synden har inte längre någon rätt över den som är död. Det som är korsfäst, det är dött. Och det som är dött har inte synden längre någon vett över. Alla som är döpta är döda med Kristus. Synden har därför inte någon rätt över oss. En människa som har dött, han är ju inte längre under lagen. Heller inte den människan underlagt den syndiga naturen och den strifter. Han är ju död. Och har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Säger så Paulus i vers 8. Kristus dog för synden. Synden är betalad. Syndaren är rättfärdiggjord. Och fördi synden på detta sättet är besegrat, ser också syndens lön eller syndens konsekvens som är döden gjort som har blivit gjort om intet, blivit till intet gjort. Döden har inte längre någon makt över oss. I vers 9 säger Paulus vad som blev konsekvensen för Kristus av att han stod upp från de döda. Vi vet att Kristus aldrig mer dör, säger han. sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Igen ser vi hur Paulus understryker att detta är något vi vet. Vi vet, säger han. Vi talar om en kristens frälsningsvisshet ofta. Och gång på gång så understryker Bibeln vad som är grundlaget för den här vissheten, frälsningsvissheten. Den grundar sig inte på något i oss, men något utanför oss. Något som skedde för länge sedan. Ja, den grundar sig ena och alena på det som Kristus gjorde för oss. Och här understryker Paulus en viktig sida av vår frälsningsvisshet, nämligen att Kristus är uppväckt från de döda. Och att döden därmed inte längre har någon makt över honom. Vår frälsare är en levande frälsare. Vår Gud är en levande Gud. Vi tillber inte döda gudar, döda profeter, döda statyer, döda ting eller döda människor. Vi tillber en levande Gud som döden inte har någon makt över. Döden kunde ha makt eller härska över Jesus bara för att han tog världens synder på sig själva. Han tog våra synder på sig själva. Därför kunde döden härska över honom. Han var det Guds lam som bär världens synd. Och för att han bar våra synder så kunde döden härska över honom. Själva gjorde han ingen synd. Men Gud lade våra synder på honom. Eftersom straffen för synden är döden, så måste Jesus dö för att betala för våra synder. Och på detta sättet härskade döden över Jesus. Men i det nästa verset förklarar Paulus varför döden aldrig mer ska ha någon makt över honom. Han säger i vers 10, ty hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Ja, efter sin uppståndelse så är Kristus färdig med döden för alltid. En gång för alla. Döden har förlorat sin makt över honom. Och för det vi i dopet, som jag har sagt många gånger redan, för det vi i dopet är döda och har uppstått med Kristus, så gäller den samma konsekvensen för oss. Heller inte vi dör mer, och döden har heller inte längre någon makt över oss. Det liv han lever, det lever han för Gud, säger Paulus här i vers om Kristus. Ja, den som döden inte längre har någon makt över, han lever för Gud. Jag ska citera lite från Rosenius igen. Sitt liv, eller det livet han lever, det lever han för Gud, det vill säga för Guds regning. Han är Guds egen och till Guds tjänste. Hans död, alltså Kristi död, var en synders död. Han döde för syndens skyld, men döde därför också fra synden. Slik at han aldrig mer skulle bære synden, aldrig mer være en synder for oss. Og så stod han opp som rettferdig, for nå å leve for Gud, aldrig mer som en syndebærer. I disse sannhetene ligger altså grunnen til at døden ikke lenger kan herske over Kristus. Men det er også i begge disse tilstandene vi skal være lik ham. Forenet med ham ved en død og en oppstandelse lik hans, som Paulus sa i vers 5. Ja, Jesus døde en gang for alle, sier Paulus. Og dermed understryker han at Jesus tok synden på seg selv bare en gang. Og dette skal aldri skje igjen. Etter at Gud reste honom opp fra de døde, så betyder det at Gud har godtaget hans død, aksepterat hans død som en fullkomlig betaling for synden. Det er ikke nødvendig for honom, for Kristus, at ta synden på seg selv igjen for å betale den. Han har gjort dette en gang for alle. I Hebreabrevet kapittel 10 så undervises det tydelig om denne sanningen. Det er offren som prestene i det gamle testamentet utførde, de måtte upprepas om igjen, dag efter dag, år efter år. Men Jesus har båret fram ett eneste offer for synder. Det står i Hebreabrevet 10, vers 12. Ett enda offer. Og ved dette offer så døde Jesus ikke bare for våre synder, det vil si som vår stedfortrødre, men han døde også for synden på et så sett at han ikke lenger skal ha noe å gjøre med døden lenger. Døden vil aldri mer få noe grepp om Jesus. Han er ferdig med døden, for alltid. Og dette gjelder også oss, vi som er døpte til Kristus. For Paulus skriver videre i vers 11. Så skal også ni se på selve. Ni er døde fra synden og lever for Gud i Kristus Jesus. Her vender Paulus tilbake til utgangspunktet i vers 2. I vers 2 stelte han frågan: Hur kan vi som døde fra synden, vi som har dødt bort fra synden, hur skulle vi kunne fortsette at leve i den? Sier han. Og svaret her er her, på samme sett, så skal også ni se på selve. Ni er døde fra synden, og lever for Gud i Kristus Jesus. Som Kristus er død bort fra synden, og nu lever sitt liv for Gud, så skal også vi rekne oss som døde for synden, og levende for Gud i honom. Med andre ord, vi kan ikke fortsette at leve i den. Vi er jo døde for synden, og levende for Gud. Det er viktig å merke seg rekkefølgen, ordningsfølgen, hos Paulus i Romerbrevet 6. For det første, Kristus har gått foran. Han dog. Han oppstod et nytt liv. Han lever nu det nye livet for Gud. For det andre, de kristne er blivet forenade med Kristus i dopet. Dermed er de døde, de har oppstått et nytt liv, de lever det nye livet for Gud. Jeg har bare en liten digresjon her som jeg vil ni skal legge merke til passivformene i det her avsnittet, stykket hos Paulus, vers 1-11, Romerbrevet 6. I dopet ble vi begravda med Kristus, står det i vers 4, og vi ble upprest, eller skal vi se, vi uppväcktes. Ja, det er litt annorlunda på norske. Nei, har blivit døpta til hans død. Jeg har blivit begravda med honom. Liksom Kristus uppväcktes för det. Ja, det står lite annorlunda i min översättning. Men alltså, och så står det i vers 6, vår gamla människa blev korsfäst med honom. Passiv form. Och det här fortäller oss något mycket viktigt om det som händer med oss i dopet. I dopet blir vi begravda med Kristus. Vi blir upprest från de döda. Vår gamla människa blir korsfäst. Det är något som händer med oss. Utan att vi gör något själva. Det är något som händer med oss. Och det är till stor tröst när Paulus i vers 11 skriver att vi ska rena oss, som det står, eller anse oss. På svenska folkdelen så ska också ni se på själva. Nämligen, ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Vi ska anse oss som detta, som döda och levande. Om vi ser på vår synd och vårt ofullkomliga liv, så er det lett at vi tenker det motsatte. Nemligen at vi er levende for synden og døde for Gud. Men så skal vi ikke tenke, sier Paulus. Ved dopet er vi forenet med Kristus. Og fordi vi er forenet med honom, er vi også forenet med hans død og hans oppståndelse. Vi skal derfor anse oss, vi skal se på oss selve som døde for synden og som levende for Gud. Samtidig er dette også en formaning til oss. Fordi nu når vi virkelig har blivit forenet med Kristus, så skal vi ikke lenger fortsette at leve for synden. Vi skal leve for Gud. Og i det neste avsnittet i Romerbrevet 6 så taler Paulus utførlig om dette, nemlig det kristne livet i tjenest for Gud. Og det livet består ikke i å leve for synden, men å leve for Gud. Og dermed så ser vi mye tydelig hvor Paulus gjør nøyaktig det vi taler om i innledningen til dette foredraget. Han anvender evangeliet som motivasjon for det nye livet. Evangeliet om død og liv, om Kristi død og liv, og dermed om vår død og vårt liv, vi som er døpte til Kristus og forenet med honom. Dette evangelium anvender Paulus for å oppmuntre oss til et liv i tjenest for Herren. Men evangeliet ikke bare motiverer oss til å gjøre en tjenest for honom, det er også budskap om en helt ny eksistens som vi eger i Kristus. Og fordi det er så, fordi evangeliet har utført en så radikal forandring i vår status overfor Gud, og i vår eksistens i dette livet, så skal vi leve i tjenest for Herren. Så som Paulus skriver videre i vers 12-14, synden skal derfor ikke herske i er dødelige kropp, så at ni lyder dess begjær. Stell ikke era lemmer i syndens tjenst som vapen mot orettferdigheten, utan stell er sjelva i Guds tjenst. Ni som var døda, men nu lever, stell era lemmer i Guds tjenst som vapen mot rettferdigheten. Synden skal ikke være herre over er, ty ni står ikke under lagen, utan under nåden. Under nåden. Først gir Paulus her en generell formaning om hva vi skal gjøre, og deretter kommer han senere i sitt brev inn på hva vi spesifikt kan gjøre i vår tjeneste for Herren. Vi har altså fått en ny holdning til synden. Ny attityd til synden. Vi anser oss som døda for den. Det vil si at vi ikke vil at den skal få styre, få herske i vårt liv. Paulus skriver at synden ikke skal få herske i oss. Den skal ikke få være vår Herre. Han skriver at den ikke skal få herske i vår dødelige kropp. Ja, som kristne så vet vi jo at vi ikke kan hindre syndige lyster at oppstå i vårt hjerte og i vårt sinn. Men vi kan hindre vår kropp i å utføre det som disse syndige lystene vil få oss at gjøre. Luther, han uttrykker det så. Du kan ikke forhindre at fåglarna får flyga over huvudet ditt, men du kan forhindre at de bygger et neste, eller dette? Ja, i ditt hår, säger han. Det kan vi hindra. Den nya hållningen som en kristen har fått betyder inte att hans kropp vill bli fri från alla slags syndiga tankar. Sådana tankar vill ständigt plåga kroppen hans så länge den kroppen är i liv här i den här syndiga världen. Men Paulus förmanar oss till att ta kampen upp mot synden. Låt den inte få härska i din kropp, säger han. Han säger vidare: ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdighet. Vad menar han med att lemmarna på vår kropp inte ska ställas till rådighet för synden Han mener ganske enkelt at varje lem på kroppen kan begå synd. Våra ögon, öron, händerna, fötterna, tungan, som sagt, fingrarna som skriver på tastaturen. Men lemmarna bara fungerar inte på egen hand. De är styrda av oss, av vår tanke och vår vilja. Vi kan själva bestämma vad våra ögon ska se på, vad våra öron ska höra på, vad händerna våra ska göra, vad fötterna våra ska gå, vad tungan våra ska säga, vad fingrarna våra ska skriva och så vidare. Vi ska alltså vara medvetna på hur vi använder lemmarna. De ska inte ställas till rådighet för synden. De ska inte ställas i syndens tjänst. Istället ska de ställas till rådighet för Gud. Ställ inte era lemmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdig, utan ställ er själva i Guds tjänst. Så skriver Paulus. Vi ska använda våra ögon, öron, händer, fötter, tunga och så vidare till det som är rätt. Till det som är gott. Till det som bygger upp. Till det som är till Guds ära. Lägg märke till hur vår död och vårt liv i Kristus är grundlagen för vårt liv som kristna. Ni som var döda men nu lever, säger han. Dere var ju döda och har fått liv, står det på norska. Ännu en gång understryker Paulus detta. Dere var döda och har fått liv. Det är detta vi är. Vi är människor som är bragt från död till liv. Det har skett en genomgripande förändring med oss. Och detta vill han att vi inte ska glömma. Som vi så ofta gör. Heller inte ska vi glömma det han skriver i vers 14. Nämligen att vi inte står under lagen, men under nåden. Varför har vi så lätt för att glömma detta? Hur lätt har vi väl inte för att tänka som så att vår tjänst för Herren, ja, det är något jag måste utföra. För jag står ju under lagen och är tvungen till att hålla lagen för att bli frälst. Motivationen blir lagen istället för evangeliet. Vi utför vår tjänst för Herren för vi känner att vi måste göra detta för att få Guds välsignelse. Men därmed blir vår tjänst för Herren en börda. Och det blir tungt och svårt att tjäna honom. Det betyder inte att lagen inte gäller som Guds vilja för vårt liv. Vi är inte antinomister som inte vill att lagen inte ska gälla längre. Men lagen är inte frälsningsvägen för oss. Vår tjänst för Herren är ett resultat av hans stora kärlek till oss. Vi älskar fördi han älskade oss först, skriver Johannes i sitt första brev. Därför att han älskade oss först. Och därför påminner Paulus oss om att vi faktiskt inte står under lagen. Vi står under nåden. Vi står under Guds nåd i Kristus. Vi lever inte på lagens plan, lagens nivå, i lagens sfär eller område. Att leva som kristen, att tjäna Herren, det är därför ingen tung börda. Om vi tror det, ja då har vi fel fokus i livet. Då har vi glömt att vi är döda med Kristus och har uppstått igen med honom. Nej, vårt fokus är Kristus, hans död och uppståndelse. Vårt fokus är nåden och förlåtelsen. Vårt fokus är evangeliet, inte lagen. Ja, och i det nästa föredrag imorgon så ska vi läsa vidare. Då ska vi gå till Romarbrevet 7, som jag sa. Vi skulle ha haft ett eget föredrag om andra delen av Romarbrevet 6. Men jag tänkte att vi tar och går till Romarbrevet 7 imorgon. Och vi ska där se hur Paulus också använder evangeliet som utgångspunkt och motivationsfaktor för det nya livet i Ande.